Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Jag tror att vi måste byta system. Det känns väldigt mycket som om den kapitalistiska världsordningen tar död på oss. Inte kan väl en grön framtid byggas upp av ändlös tillväxt? Så hur ska vi ha det? Och varför är det så svårt att komma på ett helt nytt sätt att bygga ett samhälle? Jag heter Malin Wollin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har 5 barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Jag vet inte om någon någonsin har satt ihop orden ekonom och legend. Men när det gäller Claes Eklund så är det befogat. Och idag ska jag träffa honom för att prata om hur vi kan överleva i vårt befintliga system. Eller om det helt enkelt måste bytas ut. Jag är ju väldigt rädd för dig.
Nej.
Jag tycker att det är jätteläbbigt.
All right.
Men nu måste vi göra det här.
Då ska jag vara god och snäll.
Ja, men vad bra. Mm. Därför att vi ska prata om vad i hela friden vi ska ha för system. Vi ska komma till det. Ja, och att det här med att jag är rädd för dig, det är ju då inte ditt fel. Så det får du ju inte ta till dig. Det ligger hos mig. Hur ofta tänker du på klimatet, Claes Eklund?
Varje dag.
Vad tänker du då?
Jag tänker många olika saker. Dels funderar jag över små saker som jag ser, tycker mig se, förändringar från när jag var barn till exempel. Men sen eftersom jag är ekonom så tänker jag ofta i de stora, ska vi säga, systemtermerna. Vad kan och bör vi göra för att slippa de här katastrofscenarierna som målas upp? Och så skriver jag rätt mycket om det också faktiskt.
Jag bor ju i Kalmar annars. Och när jag kommer upp till Stockholm och sitter kanske i en taxi. Jag menar, i Kalmar åker vi inte taxi speciellt ofta. Det finns några stycken. Men så kommer jag till Stockholm och så sitter jag i en taxi. Och så är det massa bilar runt omkring. Och det kanske regnar på motorhuven och sådär. Det känns lite undergången. Då tänker jag väldigt ofta på, varför sitter vi alla här människor i varsin bil med jättemycket? Varför åker vi inte tillsammans och så vidare och så vidare? I vilka situationer har du när det kommer till dig?
Delvis den typen av situation, fast där är jag dock lite optimistisk. Vi är ju på väg, även om det tar tid, att rätta till det där via elbilar och annat. Men det tar ju ett antal år, så jag är mindre rädd för trafiken i den meningen än tidigare. Men jag är mer rädd i ett internationellt perspektiv. Med Indien och Kina, världens 2 folkrikaste nationer som... Vi kan inte tala om för dem att de inte kan få den standard som vi har. Varför skulle vi kunna säga det till dem?
Mm.
Och de har idag inte den teknik när det gäller energiproduktion som vi har. Utan de är väldigt kolberoende. Och när de höjer sin standard så bränner de kol. Och det är liksom där den stora frågan ligger. Inte egentligen i att du åker taxi.
Mm. Nej. Men Indien har ju så mycket sol.
De har mycket sol och de kommer att bli världens ledande solkraftsproducent. De är redan på väg att bli det. Men än så länge har de inte kommit så långt. Medan däremot kolet finns överallt och man har en tradition och man har koldrivna kraftverk och så vidare. Det tar många år att byta ut det där och ersätta det med högteknologisk solkraft.
Jag vill bara gå tillbaka till, du sa du tänker på det både stort och smått. I smått, när du tänker saker, det har förändrats från när du var liten, sa du. Vilka saker kan det vara?
Nej, men det är mer sådana här, ska vi säga, anekdotiska förhållanden som alla känner till. Alla tänker på barndomens snöiga vintrar till exempel. De är inte lika snöiga längre. Den typen av observationer, om du så vill. Och det är ju naturligtvis inte det som är det viktiga, för alla har vi olika minnen och alla har vi upplevt olika somrar och sånt där. Men jag är ändå så pass gammal så att jag tycker att jag kan se vissa sådana förändringar, och det är lite skrämmande faktiskt.
Att det har hänt inom en livstid.
Mm. Ja. Mm.
Går det att kombinera ett konsumtionssamhälle med hållbar utveckling?
Ja.
Bam!
Ja.
Mm.
Men då krävs det att tekniken utvecklas. Alltså, får jag göra en sån här tråkig ekonomutvikning?
Mm. Gör det så kul som du kan. Mm.
Det är så här att Naturvårdsverket till exempel frågar svenska folket någon gång om året sådär, vad är det viktigaste, vad är det farligaste? Och då svarar många klimatet. Och sen säger väldigt många, jag är villig att det kan få kosta att rädda klimatet. Och så säger man, jag kan tänka mig att betala mer för miljövänliga produkter. Apropå detta med konsumtionsmönster som är mer miljövänliga. Och den där låter väl bra, eller hur?
Mm.
Vad tycker du?
Mm. Ja, så långt. Ja,
men då säger jag som ekonom att det där är totalt fel. Det är 100% fel, 180 grader fel. Därför att det ska inte vara dyrare att konsumera miljövänligt. Det ska vara dyrare att konsumera svart och billigare att konsumera grönt. Därför att då kommer plånbok och samhällsintresse att gå tillsammans. Om din plånbok belönar dig när du smutsar ner, då kommer väldigt många av oss att smutsa ner. Så enkelt är det. Och det är där ekonomen ser det viktiga. Att lägga om systemet så att det blir billigare att leva, förlåt uttrycket, miljösmart, klimatsmart. Och där är vi inte idag. Och det hänger inte på den enskilde, utan det hänger på transportsystem och skattesystem och alla möjliga saker, energisystem och sådana saker.
Vet du vad The Venus Project är?
Jag har hört talas om det.
Ja, därför det dök upp när jag googlade resursekonomi. Mm. Och resursekonomi har inte ens sin egen sida på Wikipedia, upptäckte jag. Och sen kom jag vidare till någonting som heter The Venus Project, som låter som det. Jag trodde att det var de som kanske stickade de här fittmössorna under MeToo.
De rosa.
Men det, ja, precis. Men kan det vara någonting att ha? Resursekonomi. För planekonomi, ja, känns som att alla är rädda för att vi blir kommunister.
Att leva och konsumera resurssnålt kräver precis det här jag sa förut. Att du får ekonomiska drivkrafter att göra det. Om det blir billigt att åka elbil, och om det finns laddmöjligheter även i glesbygd, och om samtidigt de fossila bränslena blir allt dyrare, då kommer fler att välja elbilen. Och då blir det ju en mer resurseffektiv eller klimatvänlig användning. Jag är tillbaka till det här att det krävs lösningar på samhällsnivå som är inriktade på att vi ska använda resurserna snålare och få vad ekonomer och andra kallar en cirkulär ekonomi, som ju ingår i det där begreppet. Men vi kommer inte dit, jag låter tråkig, jag vet det, men vi kommer inte dit av godhet. Många människor vill göra gott, och några gör det också. Mm. Men det finns inte tillräckligt många eldsjälar. Utan det att det måste, förlåt uttrycket, löna sig att göra gott. Då kommer alla göra det, eller nästan alla i alla fall.
Håller du med om att det är lite grovt kanske, men att klimatångest är och har varit framförallt ett medelklassprojekt?
Det vet jag faktiskt inte. Jag menar, jag tror ingen vet exakt vem som har klimatångest. Men det är lite otäckt att många unga har blivit rädda för framtiden, tycker jag. Jag är också rädd i vissa avseenden. Men samtidigt tycker jag att det händer så väldigt mycket just nu, så att tittar vi tillräckligt långt framåt så finns det ändå möjlighet att vi klarar av det hela någorlunda vettigt. Jag menar, om du tittar på det vi pratade om för elektrifiering av fordon, om vi tittar på möjligheten att göra fossilfritt stål och fossilfritt cement och allt det där, liksom det haglar ju tekniska framsteg just nu. Och det svåra är därför inte för oss här i Sverige, utan det svåra är att göra de där teknikerna möjliga på global nivå, även i fattiga länder. Och i länder med stor befolkning och mycket kolanvändning. Det är där liksom. Och det hjälper liksom inte att gå omkring och ha klimatångest här och att medelklassen är nervös. Det krävs globala överenskommelser. Sådana diskuteras ju hela tiden. COP26 håller just nu på. En del framsteg har gjorts, inte tillräckligt. Men det ser ändå på den bogen väldigt mycket bättre ut än det gjorde för typ 10 år sedan.
Om jag säger att jag stör ihjäl mig på ordet tillväxt, vad tänker du då?
Att du inte är ovanlig. Det är väldigt många som gör det. Tillväxt för många betyder liksom mer prylar och onyttigheter. Men så tänker inte jag. Jag tänker tillväxt är inte more of the same. Det är inte så att, jag menar, vi har alla blivit, eller Sverige har blivit typ 10 gånger rikare än för 50 eller 100 år sedan. Men det betyder ju inte att vi äter mer sill och potatis. Utan det betyder att vi gör andra saker. Alltså tillväxt är omvandling. Och man kan mycket väl tänka sig en ekonomi som är större än den vi har idag, men som baseras på fossilfri energi, på cirkulär ekonomi, där vi konsumerar vettigare. Allt det där, det finns i den meningen ingen motsättning. Och då invänder vän av ordning, ja men hittills så har ju tillväxten alltid gått hand i hand med klimatförstöring. Och då svarar jag, ja både och. Alltså en del klimatförstöring och miljöförstöring har blivit värre. Men andra har tillväxten eller den tekniska utvecklingen lösts. Om vi tar vattenrening, svavel och så vidare. Det finns en hel del saker som har blivit bättre, framförallt i Sverige, under de senaste 30-40 åren. Så att jag tycker inte det går att måla upp den där motsättningen mellan tillväxt och miljö.
Mm.
Sen beror det på vad du menar med miljö. Jag menar, för 100 eller 200 år sedan i Stockholm, med extremt mycket lägre levnadsstandard, så var ju miljön åt helvete, om man får svära det här fina programmet. Jag menar, med hästskit överallt och pest och löss och vad du nu vill. Alltså, om du tar miljö i vid mening. Tillväxten, den tekniska utvecklingen, har gjort att vi lever längre, är friskare. Vi har kunnat ersätta en hel del av det där skräpet med nytt skräp, men också med ren teknik. Mm.
Jag skulle vilja ställa en fråga som är jättekonstig, och så får vi se om det ens går att svara på den. Om vi tänker oss att det finns liv på andra planeter, vad är oddsen att de har samma upplägg som vi? Alltså ekonomiskt system?
Det är inte konstigt. Det är en sån där fråga som många går och tänker på.
Små barn.
Ja, och gamla. Jag tror ingen kan svara på den. Alltså,
nej, men det är ju ingen naturlag att vi har det just exakt så här.
Självklart inte. Om du tänker, det finns liksom miljarder planeter där ute som har ungefär samma livsbetingelser i meningen grönska och syra och allt sånt där liv kan uppstå. Men det som har fått vårt system att bli så här, det är ju liksom slumpmässig samverkan av miljoners, miljarders beslut under årtusenden. Och det är självklart att det inte behöver se ut så på andra ställen. Vi är inte ens säkra på att det är liksom människor i vår mening som finns på de där andra ställena. Så det är självklart att deras system, vad de nu är för några, det behöver inte heller se ut så här. Självklart inte.
Det kanske inte är människor, det kanske är ekonomer.
Åh gud, vad hemskt.
Många gånger när jag lyssnar på politiska debatter så blir jag irriterad på detta med jobben. Vi måste skapa jobb, alla måste jobba och alla barn måste se att deras föräldrar jobbar och bidrar och allt det här. Varför måste alla ha ett jobb?
Det är klart att alla måste inte ha ett jobb, men så länge som vårt samhälle har en stor offentligt finansierad välfärdssektor, sjukvård, skola, pensioner och så vidare, så måste denna offentliga sektor ta in skatt. Och det kräver att ett ganska stort antal människor jobbar och betalar skatt. Och ju färre som jobbar och ju fler som inte jobbar utan då ska leva på utbetalningar från det allmänna istället, desto svårare blir det att få den ekvationen gå ihop. Men om du tänkte dig liksom ett samhälle helt utan stat, där alla var liksom, fick göra precis vad de ville och några skulle då vara beroende av andra och kanske färre skulle jobba. Det är klart att man kan ha det så. Men jag tror att de flesta av oss ändå tycker att det är rimligt att ha en bastrygghet som en stat eller ett välfärdssamhälle står för. Och beroende på hur ambitiöst det är så måste man då ha skatteintag och då måste ett antal människor jobba.
Jag tänker kanske framförallt på att det är så mycket robotar och digitalisering som tar över och vi blir fler och fler. Med min begränsade fattningsförmåga när det gäller de här frågorna så kan jag inte förstå hur vi ska få ihop det, varför politiker fortfarande står och pratar om att alla måste jobba. För då känns det som att vi är inne på att uppfinna jobb för att folk ska ha ett jobb att gå till.
Men det här med att maskiner av olika slag har tagit jobb från människor, det är ju inget nytt. Så har det ju funnits. Så har det pågått i hundratals år. Och nu kanske jag blir fånig då. Så här, en grävskopa tar jobbet från 10 gubbar eller kvinnor med spadar. Men vi vill ju inte skrota grävskopan för det. Och skulle vi tänka de banorna, då tar ju spadarna jobben från ytterligare 10 gubbar som gräver med teskedar eller bara händerna. Alltså, för du förstår vad jag menar. Vi använder ju maskiner och det har vi alltid gjort sedan industrialismen eller långt tidigare också. Skillnaden nu jämfört med tidigare är att det inte bara är muskelkraft som ersätts utan också hjärnceller via datorer och algoritmer och vad det nu är för någonting. Och det är ju något nytt. Och här vet vi inte riktigt hur fort det kommer att gå och vilka jobb som kan ersättas. Men om företag och myndigheter och andra väljer att ersätta människor med algoritmer, så betyder, då gör man ju det för att det lönar sig i någon sorts mening. Det lönar sig genom att produktionen blir effektivare och då kan produkten bli billigare. Och då räcker våra löner till mer och då kan vi också köpa andra produkter. Det behöver inte vara prylar, det kan vara tjänster, mer sjukvård, bättre utbildning, mer kultur, fler som lyssnar på poddar, vad vet jag. Och det skapar andra jobb i sin tur. Nu säger jag inte att allt här är självklart och löser sig självklart och enkelt. Men min poäng är att när maskiner ersätter mänsklig arbetskraft så ökar det som ekonomerna kallar produktiviteten. Vi kramar ut mer av varje arbetstimma som människorna gör. Och det ökar i sin tur inkomsterna. Det är det här som har varit grunden för den materiella välståndsökningen i 100 år. Inte bara i Sverige utan överallt i världen. Och jag ser inte riktigt varför det skulle sluta. Bara för att vi får smartare datorer och smartare algoritmer och så vidare. Det är klart det finns risker, men de riskerna är inte så stora som många rädda eller nervösa människor tror. Och tittar du på Sverige idag så är ju inte den risken den stora. Problemet är ju snarare att vi har för få i arbete och med jättestora behov framöver, inte minst i sjukvården när vi blir äldre. Omsorgen kommer att kräva väldigt mycket personal. 40-talisterna har gått i pension. Ja, du vet allt det där. Så att på något vis att jobben skulle ta slut, nej. Den där bilden, den liksom baseras på att det finns bara en viss mängd arbetsuppgifter att utföra. Och om datorerna tar några av dem, ja då blir folk arbetslösa. Men så är det inte. Våra behov är på något vis oändliga, elastiska. Vi vill ha bättre kultur, bättre sjukvård, vi vill kunna ha, ja, och så vidare och så vidare. Varför skulle vår uppfinningsrikedom och våra behov plötsligt stanna bara för att det kommer en smart algoritm och tar över några av de här jobben?
Men det är väl kanske att jag kopplar jobb väldigt mycket till att, eller ju fler som ska ha jobb, allting måste rulla på och sen då tillväxt, 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 utveckling och att vi måste gräva upp allt mer ur jorden.
Mm.
Och till slut så tar det slut.
Det är klart att vissa tillgångar kan ta slut. Men vad händer då? Stoppar världen eller tvingas vi människor då tänka efter att utnyttja andra tillgångar? Jag menar, vad som är tillgång ändras ju på grund av teknisk utveckling. Den största enskilda tillgång, kanske en av de största enskilda tillgångarna vi har i det här landet, det är ju naturtillgången järnmalm. Den här jättestora klumpen under Kiruna och Gällivare och sådär, den var ju inte värd någonting för 150 år sedan, för då kunde man inte ta upp den och man kunde inte få bort fosforn ur malmen. Och först med teknisk utveckling så blev det där en naturtillgång. Och teknisk utveckling kommer att göra att vi kan gå över till andra naturtillgångar istället för att göra slut på de vi har nu. Kanske, i bästa fall. Så att, återigen, om man ser världen som jag, som liksom någonting som rör sig hela tiden, som utvecklas, där vi människor tänker nytt, är kreativa och sånt där, då tycker jag inte man behöver vara rädd för att allting liksom plötsligt tar slut eller någonting i den stilen.
Nu ska jag inte gissa din ålder, men ändå, ja men alltså kanske... Kanske runt 70, mm-hmm. någonting sånt. Ja. Och jag är förvisso inte lika många år då, men känner ändå att jag mer och mer stannar. Nu behöver jag inte köpa mer kläder, det är bra med dem som är ungefär, och inredningen är, jag orkar inte bry mig längre och så. Att man liksom man saktar ner lite grann i mm. vad man strävar efter, mm. men också vad man tar för intryck. Mm. Så jag är nyfiken på, är du alltid beredd att tänka nytt?
Nej, jag tror att den där utvecklingen som du beskriver för dig själv är väl en högst vanlig mänsklig utveckling. Att det är ju många som säger att ju äldre man blir, desto mindre nyfiken blir man. Va? Mm. Man har redan upplevt en massa saker. Och det är jag nog på väg att hamna lite där också. Men samtidigt så trivs jag väldigt mycket med mitt jobb. Jag trivs med min familj. Jag tycker jag har mycket kvar att ge. Jag tycker det är roligt att lära mig nytt. Jag tycker om att vara pedagog och skriva och tala. Sånt där. Så att så länge hjärnan är någorlunda i trim så tror jag nog att jag kan hålla igång. Men förr eller senare så kanske jag också slutar att bli nyfiken. Jag vet inte.
Ja, för att jag är på ett personligt plan då livrädd för att fastna. Det är ju helt okej om man slutar ta till sig ny musik. Det tycker jag inte man behöver vara så rädd för. Utan man kan lyssna på det man alltid lyssnar på.
Men du lyssnar på nya ABBA med andra. Ja, det är vad du klarar av.
Det var mer än så för inte vara. Nej, men jag kan säga dig att i den här studion, en bit bort så sitter hovet och gör musik. Och det vet jag knappt vilka de är. Men jag är jätterädd att jag ska fastna i och inte kunna ta till mig av nya idéer, det vill säga unga idéer. Att man fastnar i sitt tänk och tycker att unga människor är på ett visst sätt och att den yngre generationen är så som den äldre generationen alltid har tyckt då, neråt i åldrarna. Så därför så är mitt knep att jag har 5 barn då och de 2 äldsta är 19 och 17. Och jag har bestämt mig för att alltid fråga dem om allting. Särskilt sånt som de inte vet någonting om. För att man får så bra svar. Mm. Då undrar jag, finns det någon ung människa du lyssnar på?
Inte på det viset. Men jag har 2 vuxna söner. Och sen så har jag 2 bonusdöttrar. Så jag har gått från 2 40-åriga pojkar till 2 tonårsflickor.
Okej.
Okay. Och då får man ju lära sig ett annat.
Vadå?
Ja, vad kan vi kalla det för? Självklar feminism. De tycker ibland att jag är grumpy gubbe och att jag liksom inte fattar vad som händer. Och de utbildar mig lite grann om hur unga kvinnor tycker och tänker. Och det är jättebra, för det hade jag nog inte fattat annars.
Du hade nog kunnat vara hur ung som helst, så blir man ju ändå kallad för... alltså att man är trög och gammal och inte fattar någonting och så. Ja, jag var ju väldigt ung när jag fick barn. Mm. Ja, det måste ju du också vara förresten. Ja, när du fick, hur gammal var du?
21.
Oj! Mm. Var det vanligt då? Nu spårade jag ur.
Ja, det här, du säger ju att jag är så jättegammal. Så på medeltiden var det ganska vanligt att vi fick barn tidigt.
Ja.
Det var inte så vanligt som idag i alla fall.
Nej. Men skulle du kunna tänka dig att fråga dem om hur de ser på... vårt ekonomiska system och hur de tänker i de frågorna.
Men det pratar vi om ganska ofta, tror du eller ej.
Jag tror det.
Bland annat därför att de går i skola. Och då pratar de ofta om sånt här. Och då kommer de till grumpigubben och vill diskutera. Så att det händer, absolut. Mm. Och det är slående att klimat- och miljöfrågan är självklar och central för dem. Liksom jämställdhet i vid mening. Och det är ju inte så konstigt alls. Men sådana som jag i min ålder, vi har lite grann fått jobba oss till de insikterna. För de kommer det helt naturligt.
Gratis får de det. Det är lite orättvist.
Nej, inte alls. Varje generation måste lära sig sina saker. Det är inget konstigt alls.
Ja, jo. Om man skulle bestämma, det går ju inte att bestämma globalt såklart. Men om man skulle bestämma över natten, besluta om ett nytt ekonomiskt system. Vilket skulle vara det bästa för att bromsa klimat? Det var väl en lätt fråga.
Alltså, det är klart att om du verkligen ställer frågan så här väldigt hypotetiskt. Mm. Då skulle ju puristen skulle då säga global diktatur. Där diktatorn bestämmer att nu slutar vi använda olja eller någonting i den stilen. Men det vore ju ett förskräckligt samhälle ur nästan alla andra aspekter. Så att jag tycker det är fel att ställa frågan så. I verkligheten gör du ju hela tiden avvägningar mellan stat och marknad, mellan personlig frihet och personliga uppoffringar, mellan miljö och ekonomisk standard och allt det där.
Mm.
Och där är jag återigen den tråkiga ekonomen, uppfödd i min generation i Sverige. Och jag gillar rätt så bra det här systemet som vi har i Nordeuropa, kan vi säga. Kallar det för social marknadsekonomi. Med en marknadsekonomi, men som är kringskuren av en stor offentlig sektor och en stat. Och jag har ingenting emot att betala skatt om jag vet att skattemedlen används på ett bra sätt. Men det är en annan fråga. Det kan vi diskutera mycket om de gör.
Men en tråkig ekonom ställd inför det faktum att jorden är på väg att gå under, om vi ska
tänka
så. Men
det tror jag inte.
Du tror inte det?
Nej, det är klart att den inte går under. För det första,
men okej, men vi då?
Vi kommer inte heller att gå under.
Nej.
Vad som kommer att ske är ju att temperaturökningen så småningom kommer att plana ut. Och på en nivå som är obehagligt hög. Och det kommer att ställa till en väldig massa problem på många håll. Med torka och översvämningar på olika ställen och havsnivåhöjningar och sånt där. Men det är klart att människan kommer att klara det också. Då vallar man in en del städer och så flyttar man och så odlar man nya grödor som klarar det nya. Alltså, min poäng är att vi kommer att anpassa oss. Och livet kommer att bli bättre för många och sämre för några. Så planeten går inte under och mänskligheten kommer inte heller att gå under. Men det är viktigt att försöka minska de där skadorna, effekterna av uppvärmningen, så långt det nu går. Och det är det som diskuteras i Glasgow och tidigare i Köpenhamn och Paris. Och det är därför vi stiftar lagar och sätter koldioxidskatter nationellt och så vidare. Det här tråkiga, vardagliga steg för steg-arbetet. Och jag återigen, lite grått och lite glanslöst. Där godhet är viktigt, men där det här trägna, vardagliga småreformerna ändå faktiskt är det viktigaste. Gud vad jag låter tråkigt.
Nej, men tänker du så? Tänker du att du har ett tråkigt...
Nej, men alltså, jag är ju med i många debatter och skriver och sånt där. Och inte minst när man debatterar med unga människor, och jag vet, även jag har varit ung faktiskt.
Mm.
Jag menar, då diskuterar man ju vad man vill ha. Man diskuterar visionerna med glöd och det är dit vi ska. Medan en som har varit med länge och tänker i de här kostnadsintäktstermerna funderar på hur tar vi oss från A till B så bra och så enkelt och effektivt som möjligt. Och det är den roll jag har tagit på mig lite grann i samhällsdebatten.
Mm.
Och den lever jag med. Det är att ta ansvar på ett sätt.
Mm. Lite mindre drömmare, lite mer ekonom.
Ja, jag var för 50 år sedan drömde även jag.
Om vad då?
Nej, men jag startade politiskt alla längst ut på vänsterkanten. Det här var under den glada åren efter 1968 och sånt där.
Mm.
Men ja, sen så började jag, sen ska jag få familj och börja plugga. Och så måste man ta ansvar och då inser man att livet är inte så enkelt som att bara hoppa från A till B. Man måste,
men vad liksom, drömde du om?
Nej, men liksom, det var den socialistiska ekonomin. Bort, liksom häng den sista kapitalisten eller den sista prästens tarmar typ. Eller sånt där, va? Ja. Ungdomliga, radikala och vansinniga visioner.
Ja, okej. Okay. Och det har du lämnat nu?
Jag tror inte det är någon bra väg framåt. Nej. Om man säger så.
Hur ser din drömvärld ut? Och då tänker jag ju ur ett grönt, med gröna glasögon då.
Mm. Då ser jag framför mig en värld där vi har haft väldigt stora tekniska genombrott. Som innebär att vi kan omvandla solens strålar till flödande energi. Som gör att vi har mer eller mindre gratis elförsörjning. Och det mesta går på el och det är inga fossila utsläpp att tala om. Då ser jag framför mig en värld där vi återanvänder väldigt mycket. Så det blir väldigt lite avfall. Jag ser framför mig en värld där staten har hjälpt oss komma dit. Genom skatter och regleringar som gradvis driver bort fossilanvändningen. Och stimulerar människor att använda el och fossilfria bränslen istället för bensin och diesel och så vidare. Och jag tror då att marknadsekonomi och marknadskrafter är ett väldigt starkt medel att ta sig dit om staten lyckas sätta bra ramar. Det där betyder inte att jag tycker allting är bra med marknadsekonomin. Jag stöter mig ibland på vad vi ska kunna kalla kommersialisering. Att allt går att köpa och sälja för pengar och att... Allt ifrån ja, kultur och media blir i många avseenden mer och mer kortsiktigt grällt och kommersialiserat. Så att jag är å ena sidan mycket marknadsvänlig, men jag tycker att vi ska ha en stat som sätter ramar och gränser. Och jag skulle vilja ha andlighet, ett för stort ord. Men du förstår säkert vad jag menar. Alltså lite mindre gräll kommersialism i vårt kulturliv.
Mm.
Men exakt hur man ska åstadkomma det vet jag inte.
Men ja, men om du inte, för nu blev jag nyfiken på ordet andlighet. Om du inte vill använda det då, vilket ord skulle du använda istället?
Eftertänksamhet, ansvar. Alltså att inse att det finns större värden än pengar. Det kanske låter konstigt från en ekonom, men vi sitter ju och pratar om vad som är viktigt på lång sikt, ekonomi. Och då är det ju självklart att det inte bara är pengar som är viktigt. Och egentligen tror jag nog att de allra flesta ekonomer håller med om det. Men har man sin utbildning i ett ämne som handlar om att priser är viktiga, det är klart att det finns en risk att om man har ett verktyg, prismekanismen, som är hammaren, då ser alla problem ut som spikar på något vis. Det är viktigt även för ekonomer att försöka ta sig ur den buren, tycker jag.
Det tar vi med oss. Tack så mycket, Claes Eklund, för att du ville komma hit och prata med mig idag.
Ja, tack för att jag fick komma.
Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.